Johan, idag blir det lite läskigt.
Ja, jag vet.
Det är läskiga bilder som den här musiken målar upp, tycker jag. Man kan nästan, jag tänker att man nästan skulle kunna få mardrömmar av den.
Ja, men det är också skrämmande svårt att spela. Även en pianist kan nog få en slags mardrömmar bara de tänker på det här.
Hej Johan!
Hej Lolo!
Och hej alla som lyssnar. Och välkomna till Mästerverken, programmet där vi lyssnar på de klassiska mästerverken i klassisk musik.
Yes!
Idag ska vi lyssna på en pianosvit av Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, från 1908.
Ja, ett av 1900-talets mest totala stycken för solopiano och dessutom ett av de mest tekniskt svårspelade som har skrivits för piano överhuvudtaget faktiskt. Men vilken musik det är. Det är denna skimrande klang, magi och oerhört suggestivt och en värld som bara öppnar sig i den här musiken.
Den här titeln, Gaspard de la Nuit, Kasper Natt är den översatt till.
Ja.
Det ska vara typ nattens skattväktare, eller?
Precis, så ska det väl betyda från början eftersom det här namnet Kaspar eller Gaspar är från ett persiskt ord från början som då är den som vaktar skatterna helt enkelt.
Det hade jag ingen aning om, jag tänker bara på Kaspar och Jesper och Jonathan.
Ja, men det gör jag också.
De
det,
snor ju skatter, men ja.
Exakt, ja men det hänger väl ihop
det
på
hänger
något
ihop.
Sätt. Ja, det tror jag.
Det bygger, den här musiken, nu får du hjälpa mig med uttalet Johan, den
ja.
Bygger på tre texter ur den franska poeten
Aloysius Bertrand.
Tack. Den franska poeten Aloysius Bertrands långdikt Gaspard de la Nuit. Och huvudhandlingen är ju en saga, alltså berättaren möter en person som så småningom visar sig vara djävulen. Och djävulen ger honom en bok och det här, själva diktverket, är boken.
Just det. Och detta är ju också en bok som gör oerhört intryck på Ravel. Han lånade boken av en god vän under ganska många år innan vännen då kom tillbaka till Ravel och sa ja, jag tror du har min Gaspard de la Nuit. Har jag? Ja, men oj, den låg längst ner i högen här. Jag tror han försökte liksom mygla till sig den här, för han gillade den väldigt mycket. Och det tar från det att han har lånat boken och läst den 10 år till att han skriver den här pianosviten faktiskt.
Han kanske läste den väldigt ofta då.
Absolut.
Tog fram den där under bokhögen.
Det här är någonting han gick igång på. Han gillar ju skräck väldigt mycket, eller lite såna här makabra berättelser.
Det här verket består ju av tre satser och allihopa handlar om natt. Men det är olika sorters natt. Ska vi börja med den första då?
Den förföriska natten.
Ja.
Farligt förförisk.
Just det. Undinen, en vattennymf eller?
En slags sjöjungfru, de kan man inte lita på.
Nej.
Du vet att det enda de är intresserade av det är att du får med sig dig ner på havets eller sjöns botten så att du dör där. Det glittrar verkligen här, de här drillarna i pianot också. Man associerar väl till vatten,
ja.
Det är det absolut första man hör här.
Ja, verkligen. Det är som ett sånt här föränderligt vatten.
Ja, verkligen.
Liksom.
Det rör på sig konstant. Det är också en melodi som börjar ta form här ganska snabbt. Och det intressanta med den är ju att det här, det finns en förgrund och en bakgrund i det på något sätt som ju också går att associera till vatten eller någonting som vi anar under ytan på något sätt.
Det är
de här
någonting som smyger,
ja,
där under.
Exakt, och det är väl
Det är väl sjöjungfrun då?
Det är precis, Undinen. Det får man väl tro. Och hon, henne, hela den här melodin beskrivs ju ibland också som hennes sång. Det är kanske det, ja. Så det är tänkt. Hon sjunger förföriskt för sitt tilltänkta offer då. Man kan kanske kalla henne för siren eller vattennymf, det är andra sådana där.
Det är alltid kvinnor begrepp. Som är så här, ja. Alltså så här läskigt förföriska.
Men du, tänk på Näcken. Han är väl en svensk motsvarighet, ja. Eller nordisk motsvarighet på något sätt, som har den här farliga förföriska egenskapen och som ska ha ner i ett vattendrag helt
det
enkelt.
Det har du verkligen rätt i. Ja. Ja. Jag ändrar mig och hävdar motsatsen.
Det får du göra.
Men den här dikten då,
ja.
Den börjar ju, alltså, tänkte jag skulle läsa lite i den. Mm. Och nu, det är Ebbe Linde som har gjort en översättning för ganska länge sedan. Det börjar faktiskt med vatten över fönsterrutorna. Så det är som att den här undinen, den här vattennymfen, hon befinner sig i allt vatten. Hon liksom, man vet aldrig var hon är någonstans. Och allt vatten leder till hennes slott i sjön. Hör, hör, det är jag, det är undinen som med dessa vattendroppar rör vid dina fönsterrutor. Så dystra fast de speglar månskenet. Varje våg där ute är en undin som simmar med strömdraget. Varje strömdrag är en gångstig som i bukter för mot mitt palats. Mitt palats som är byggt på sjöbottnen av idel flytande materia. Jag tycker det är ganska coolt.
Ja, det där det är väldigt, väldigt suggestivt. Och lite skrämmande som sagt, eftersom undinen finns i allt vatten.
Ja, det är som att man kommer aldrig undan.
Nej, vågar man ta en dusch efter det, känner jag, måste jag säga.
Men sen så blir det lite läskigare.
Ännu läskigare
ja. I slutet av den här första satsen. För då blir undinen arg. För huvudpersonen, alltså undinen vill ju gifta sig med diktjaget. Och då erkänner diktjaget att nej men jag är ju kär i en levande vanlig kvinna. Då blir hon arg och liksom, man hör ju det i musiken också. Mm. Och sen på slutet så löses hon bara upp i vattendroppar. Mm. Jag hoppade till.
Ja, det är ju väldigt kontrasterande dynamik där. Det går från väldigt svagt till väldigt starkt plötsligt.
Jädra vad hon blev.
Hon blev förbannad där. Men man hör ju också hur hon liksom går isär i små vattendroppar. Det blir väldigt glest mellan tonerna. Och ja, det är ju fullständigt enastående musik. Jag hörde någonstans ganska nyligen att det är 10 000 toner bara i första satsen. Väldigt mycket musik för pengarna.
Oj, verkligen. Men du har ju varit och träffat undinen,
ja,
har jag förstått.
Ja, det har jag reste till en stad som heter Rheingau som ligger vid Ren. Och undinen, eller undine, är ju väldigt förknippad med floden Ren. Mm. Hon sägs ju komma ur Ren enligt en gammal sägen. Den där, det är väl en myt som uppstår någon gång i början av 1800-talet, tror jag. Men det är,
jag tror att det är sant.
Ja, det är det säkert. Det ligger någonting i det här. Och jag kan ju säga dig, säga så här, att jag var väldigt försiktig med att gå för nära floden. Jag höll mig mer inne på några barer där man kunde testa rislingviner. Där hängde jag.
Det låter ju för sig som en ganska farlig kombo.
Säger du det? Ja. Man får inte tappa kontrollen i det här läget.
Nej,
det får man inte. Det här är ju den stora liksom mellandelen i första satsen också oerhört dramatisk.
Hon är kraftfull där.
Ja, precis. Mm. Man förstår att hon är inte att leka med. Nej. Den här vattennymfen.
Nej, men det här lät ju bekant på något sätt.
Ja, men du har rätt. Det här verkar ju faktiskt ha inspirerat John Coltrane i den låt som heter Giant Steps. Vi kan ju lyssna här och jämföra.
Det här var ju samma, det här var ju samma melodi.
Ja, det finns ju där en kort stund.
En liten stund.
Precis, lika kort som hos Ravel. Jag tror inte det är en tillfällighet, absolut inte. För det första, Coltrane hade koll på musiken och var väldigt inspirerad av Debussy och Ravel. Så att det här är nog en tydlig hommage till Ravel, skulle jag säga. Men det finns ju också mer allmänt en intressant många möten mellan den här typen av impressionistisk klang i den klassiska musiken och jazzen. Det finns många mötespunkter för kärleken till överstigande ackord och många sådana här saker som gör att alltså där den klassiska musiken möter jazzen. En annan sak är också det att Ravel så småningom blir väldigt jazzinfluerad. Det kan man också märka i flera av hans verk som G-dur konserten, en av pianokonserterna och violinsonaten som är väldigt bluesig. Så det är uppenbarligen någonting
de har
som
kul tillsammans.
De svänger ihop kan man säga.
Han verkar ju också gilla att göra det lite svårt för sig när han skriver sin musik. Alltså sätta någon typ av tvångströja på sig.
Ja, jo, han när han väl gick igång på någonting så hur begränsad den idén än kunde liksom förefalla så gick han all in väldigt snabbt.
Mm.
Han har väl sagt när det gäller just Gaspard de la Nuit att jag ville skriva någonting som skulle vara oerhört svårspelat. Och det gör han ju. Han säger också att jag tappade nog kontrollen över det lite grann. Men det är ju så han fungerar. Han vill ju tänja gränserna.
Men jag tänker på det här med Bolero också. Det var ju också en sån här superbegränsning han la på sig själv.
Precis.
Så han verkar ju gilla det.
Ja, det gör han. Och det är ju tydligt också när vi kommer till andra satsen. För den har ju bygger lite på samma princip. Det vill säga när det fortsätter att vara jätteobehagligt här och vi kommer till galgen, Le Gibé. För där har vi ju en slags idé som kommer igen och igen. På ett sätt jätteenformigt och tråkigt. Men det är det som är utmaningen här, att skapa en musik med hjälp av denna liksom begränsning här.
Ja, för nu är det en helt annan bild, en helt annan natt.
Mm.
Och bilden vi ser är en man som hänger och svänger i en galge. Alltså ett lik i solnedgången.
Groteskt.
Ja. I dikten här då, som heter Galgen, så är det någon som står och tittar ut och stirrar framför sig. Liksom det är skymning, solen håller på att gå ner, men det är någonting underligt som händer. Han hör någonting.
Mm. Mm.
Och vad är det? Och så funderar han så här, är det nattbrisen?
Ja.
Eller är det den här hängda mannen som ger ifrån sin suck där uppe på sin gaffelformade galge. Och det är väldigt så här obehagligt.
Ja, det är ju en mardrömsbild, ja. Verkligen. Jag tänker också på någon målning av Salvador Dali eller något sånt där. Alltså det är någonting så både tydligt och otydligt på samma gång.
Mm.
För att den här mardrömmen, bilden av detta är så tydlig, men samtidigt det kan inte vara riktigt det här, känner man.
Det blir öververkligt.
Det blir öververkligt på ett skrämmande sätt.
Mm.
Men det är ju också... Det kanske du inte har kommit in på i dikten ännu, men det är den här klockan då som vi ju hör omedelbart här. Det är ju ett motiv som upprepas genom stycket, klockmotivet, ständigt närvarande, men var är det ifrån och så vidare?
Ja.
Och vad är det som låter? Ja, det är ju en klocka.
Ja.
Och det svåra för pianisten är ju också, man kan tycka, ja men det här är väl inte, det låter inte så svårt som vissa andra ställen i den här musiken med sina löpningar etc.
Mm.
Men det här är ju också kontrollen.
Mm.
Liksom att hålla kvar det här enformigt och väldigt svagt, stillastående, långsam musik. Det är ett tillstånd liksom.
Men det ger ju också den här mardrömskänslan. Jag tänker på så här, man vaknar på natten och det känns som tiden inte rör sig. Alltså,
ja,
man har fastnat.
Den där känslan, ja, precis. Den har man ju varit i några gånger.
Ja.
Jag förstår. Det är ju en lite kallsvettig känsla, minst sagt. Mm. Något som man också hör här, vilket är roligt för Ravel, är att han lägger till en extra basklav här. Ytterligare en andra stämma för basen.
Ett notsystem till, alltså.
Exakt.
Det
räcker inte med två här.
Han får inte plats
för vänster
med alla...
och höger, utan, nej, han får inte plats med alla toner. Och det är väl någonting med hur han använder pianot här också som är väldigt orkestralt. Det är ett väldigt stort sound, även här när det är ganska svagt. Så är det just det att det finns en... Det är mycket klang, det är mycket som händer. Och det är som att... Ja, det får inte plats på det vanliga sättet.
Han använder pianot som en sorts orkester.
Ja, det kan man ju, det kan man verkligen säga. I det här stycket, mycket så... Nästan alla hans pianostycken blev ju även orkesterstycken. Det här ville han göra en orkesterversion av, men så blev det inte.
Mm.
Kanske för att han tyckte att det...
Kanske riktigt.
Det kanske räcker, det kanske är tillräckligt så här. Nu finns det ju för sig andra som har gjort orkesterarrangemang på Gaspard de la Nuit, men det är inte samma sak som om Ravel själv hade gjort det.
Du föredrar inte dem? Men inte så kul.
Nej, de behövs inte. Och där har kanske Ravel... Kanske Ravel förstod något här. Det behövs ingen orkesterversion. Det är så enkelt.
Ja, nu kommer den tredje och sista satsen. Den heter Scarbo. Scarbo kanske.
Scarbo.
Här blir det ju liksom hysteriskt läskigt.
Ja, det här är ju också, vilket är väldigt påtagligt när man hör det här, den svåraste satsen att spela.
En mardrömssats.
Ja, för den som inte är tillräckligt skicklig i alla fall. Det är en jättestor utmaning det här.
Mm. Dikten handlar ju om en elak liten varelse. Någon sorts goblin eller någon sorts
liten... Ja, jag brukar översätta det till troll.
Okej. Okay.
goblin.
Den här lilla varelsen hemsöker verkligen berättaren. Det är som en natt, det är som en nattmara. Man vet inte var han är någonstans.
Nej,
den här varelsen.
Det är ju det som är det läskiga med. De ena stunden är han där, andra stunden är han någon annanstans.
Ja.
Det är väldiga kast och det märks ju i musiken också.
Mm. I dikten så skrapar han också med naglarna mot väggen och så plötsligt blir han synlig och kommer ramlande ner från taket, rullar på golvet och
ju längre natten går, desto större blir han. Tills han är som ett klocktorn av en gotisk katedral, står det.
Åh, Gud.
Men så plötsligt är han borta, spårlöst försvunnen i mörkret.
Jag tycker det känns som Alfons.
Alltså, ja.
Men har du läst den här Alfons-boken med lejonet under sängen?
Många gånger.
Många gånger.
Har jag läst den för mina barn när de var små.
Ja, den har ju för sig något lite mer försonligt. Alltså, än vad det här. Här är liksom ingen vuxen, så här mysig röst, så här Alfons. Utan här är bara... Ja.
Nej, det är ingen som kommer att berätta för dig att det här monstret Skarbå, han finns inte på riktigt.
Nej.
För det gör han ju. Det känns ju som att han ändå är en riktig demon faktiskt,
ja,
tycker jag.
Ja, verkligen.
Han är ju också en jäkligt, som sagt, rastlös figur
som
flyttar
demon
på sig hela tiden. Man ska, kan du stå still en stund så jag hinner se dig? Väldigt mycket för pianisten att göra här, som sagt. Tvära kast och attacker. Och det är så mycket som händer här. Man kan känna att här någonstans måste du börja göra ont i fingrarna när man spelar.
Hörde man på något sätt hur han rullade över golvet, tycker jag.
Ja, ju mer man läser den här dikten, ju mer hör man i musiken. Det är verkligen så.
Men alltså, vad är det då? Det kanske låter som en dum fråga, men vad är det som gör det så svårt att spela?
Alltså det är rytmiskt svårt, det är många liksom stora språng i musiken, det är de här stora löpningarna som också är väldigt oregelbundna, obekväma att spela för pianisten helt enkelt. Annat som är svårt är upprepningen av toner, alltså massa tremolon.
Alltså att det darrar sådär.
Ja, precis.
Två toner som
precis
växlar jättefort.
Ja, och också vad jag förstått, svårt att memorera.
Just det, för det händer bara konstiga, oväntade saker.
Ja, det är precis. Plötsligt tar musiken tagit sats åt något helt annat håll.
Ja.
Och Ravel, han skriver det här utan att ge dig några egentligen praktiska tips. Så, det är inte så att det här, det inte finns ju inga fingersättningsanvisningar överhuvudtaget eller så, utan det här förväntas man lösa själv.
Nej, men vad taskigt.
Ja, det är väl, han räknar väl med att du kan spela piano. Du är en riktig pianist, det är det.
Vet du vad jag läste, Johan? om pianister. Att när de hör ett stycke musik, då kan det bokstavligt talat börja rycka i deras fingrar.
Att, är det så?
Ja, för att rörelsecentrum i hjärnan aktiveras. Ja. Och sen åt andra hållet också, om de spelar på tyst klaviatur, alltså bara övar, inte på ett riktigt piano, då kan man också se att hörselcentrum i hjärnan aktiveras. Alltså de hör musiken in i huvudet.
Ja, det är väldigt fascinerande.
Ja, verkligen. Det är faktiskt det. Ja. Och sen också har jag förstått att området, liksom själva fingerområdet och hörselområdet i hjärnan, hur man nu vet vad det är, men man kan säga att det liksom blinkar mer, det är större.
Otroligt.
På pianister. Ja.
Nu kommer jag, nästa gång jag ser en pianist spela så kommer det liksom vara ett blinkande sken i deras...
In i deras hjärnor.
Ja, jag kommer se det, över deras huvud.
Som en goblin.
Som en goblin.
Nu har vi kommit till slutet.
Ja.
Vad händer här?
Ja, nu är den här stora otroligt dramatiska satsen med Scarbone slutar väldigt, väldigt kraftfullt i upprepade fortissimon.
Det är när han växer och fyller hela rummet.
Ja, här blir han stor och det banne mig, förstår man det när man hör musiken.
Han fyllde hela rummet där ett tag, kände jag.
Verkligen. Och den som spelar så här storartat, det är förstås Marta Argerich.
Ja. Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Och tack ni som har lyssnat. Och om du som lyssnar har tips på mästerverk som vi borde reda ut.
Bra.
Då kan du mejla till masterverken@sr.se. Producent idag är Jonna Spik.
Som alla dagar.
Som alla dagar. Och jag heter Lollo.
Jag heter Johan. Tack för idag.
Hej.